Hej och välkommen till Lönepodden. Det här är ett bonusavsnitt som vi spelar in och lägger ut i mitten av mars. 8 veckor efter ransomware-attacken som drabbade det finländska IT-företaget Tieto Every. Det var många av Tieto Everys kunder som drabbades. Bland andra Filmstaden, Rusta, Granngården, Systembolaget, Stadium och Statens servicecenter som hanterar lönerna åt 170 myndigheter. Vad var det som hände den där fredagsnatten till den 20 januari och hur löstes krisen? Finns det några lärdomar att ta del av? Med oss har vi Peter Stöckel som är avdelningschef på Statens servicecenter och som ansvarar för leveransen av lönetjänster till 145 kunder med en volym på 125 000 lönespesar varje månad. Statens servicecenters löneavdelning är därmed i särklass Sveriges största, en riktig lönefabrik. Varmt välkommen Peter!
Tack så mycket!
Du är med oss idag via Teams. Vi fick inte ihop det på annat sätt, men du sitter i Stockholm och jobbar. Men vi kände att det här är så pass viktigt att få ut, därför det var bara 8 veckor sedan det här hände. Och nu har du landat i den här situationen och kan berätta. En stor del av löneavdelningen ligger i Östersund och på andra orter i Sverige också, eller hur? Vilka orter har ni kontor på?
Ja, jag har ungefär 170 medarbetare totalt och av dem så sitter 60 ungefär i Östersund och det sitter ungefär lika många i Gävle. Och sen har vi ytterligare resurser som sitter i Norrköping, Göteborg och Lund. Och på de sistnämnda orterna så är det något färre medarbetare, men totalt 170 medarbetare.
Okej. Hur fick du reda på att ni hade utsatts för den här ransomware-attacken?
Ja, egentligen, jag blev inkallad till ett möte med vår generaldirektör tidigt söndag morgon den 21 januari. Och jag blev väl inte helt överraskad om jag ska vara ärlig, för att då hade jag ju redan dagen innan på lördagen kunnat läsa i media att Tieto Every som leverantör hade blivit utsatt för en ransomware-attack. Då visste vi ingenting om att Statens servicecenter eventuellt var berörd, men vi har ju dem som leverantör och även i det skedet var ett antal andra kunder, Rusta, Granngården och så vidare som visserligen var hårt drabbade, så anade jag ju att det skulle kunna spilla över även på oss. Och som sagt, på tidig söndag morgon fick jag det här samtalet och då hade i sin tur vår generaldirektör precis dessförinnan blivit uppringd av företrädare från Tieto Every som kunde konstatera då att även Statens servicecenter var drabbad.
Okej, tack. Med mig också har jag Senny Sjölund, ansvarig för lön på branschorganisationen SRF-konsulterna som är min bisittare. Välkommen.
Tack så mycket.
Och jag som driver lönepodden heter Katarina Sand och jag arbetar på Wise Professionals där vi är specialister på kompetensförsörjning. Och lönepodden gör vi i samarbete med SRF-konsulterna. Du berättade lite om vilka orter ni fanns på då och Statens servicecenter bildades ju 2012 med uppdraget att göra staten mer effektiv och tillgänglig och det är en statlig myndighet som ligger under Finansdepartementet och ni erbjuder tjänster som och konsultstöd inom ekonomi, lön och HR. Peter, vi är väldigt nyfikna på det här förloppet då. Generaldirektören ringer dig där på söndag morgon. Berätta, vad hände sen?
Det var ju inte bara jag som blev inringd till det här mötet utan det var ett antal andra medarbetare som ingår i myndighetens ledningsgrupp i det här fallet. Vad det handlade om var egentligen att vi aktiverade den krisstab som vi hade planerat för att använda i den här typen av händelser. Och till saken hör ju det att hösten 2022 då blev Statens servicecenter en av de beredskapsmyndigheter som finns i Sverige. Och det var ju någonting som vi hade väldigt stor nytta av nu när den här händelsen inträffade. För det innebär att ända sedan hösten 2022 så har vi alltså förberett oss på att kunna hantera liknande situationer. När man är beredskapsmyndighet i Sverige så ska man faktiskt kunna tillhandahålla den typen av leverans eller det myndighetsövande som man utför under minst 3 månader även i kris och krig. Och det innebär att man måste faktiskt avsätta mycket resurser, mycket tid och planering på att ta fram kontinuitetsplaner, reservlönerutiner och så vidare som rör just min verksamhet. Och det var ju någonting som vi hade jobbat med då, framförallt under våren, sommaren och en bit in i hösten 2023. Så att vi hade gått igenom vad vi hade sedan tidigare i ladorna. Vi hade också gått in och uppdaterat och sett till så att de verkligen var helt up to date i det här fallet. Och ytterligare en sak som var till vår stora fördel, det var det att i december, i mitten av december, strax innan jul 2023, så genomförde vi faktiskt en kontinuitetsövning med ett scenario som i väldigt stor utsträckning liknade det här. Och det var ju, kan man säga, givetvis till viss del en slump, men det var ju samtidigt också planerat att vi skulle göra det. Den stora fördelen var just att de här resurserna som jag har bland annat i Östersund och som jobbar med det här specifika lönesystemet, de var alltså då övade. Vi genomförde den övningen under 2 dagars tid. Och det var inte bara mina medarbetare utan de andra medarbetarna som också berörs av en sån här situation. Det kan vara förvaltningsledare till exempel, det kan vara systemförvaltning, supportorganisation och så vidare. De var också delaktiga i den här kontinuitetsövningen. Och vi använde då de planer som fanns framtagna och efter den här övningen så utvärderade vi dem och gick igenom och konstaterade, bedömer vi nu att det här skulle räcka så som det ser ut om det blir verkligen ett skarpt läge eller måste vi göra justeringar och modifieringar? Och vi kom ju fram till att ja, vi behövde göra vissa justeringar, men allt det där hade vi faktiskt hunnit göra när då den här skarpa situationen inträffade i januari 2024. Så man kan säga att vi hade knappast kunnat vara bättre förberedda än vad vi trots allt var.
Men då är man nyfiken på att höra om allt det där gick som det skulle då i skarpt läge.
Ja, det kan man säga att det gjorde det. Det som ändå var ändå en försvårande omständighet, det var just det faktum att när vi blev informerade av Tieto Evry vad som hade hänt tidigt på morgonen, på söndagen i det här fallet, då fick vi besked av dem att de hade agerat helt och hållet enligt sina gängsrutiner. De hade alltså stängt ner systemet. Det är så man gör. Vi visste ju att intrånget i det här fallet hade drabbat ett av deras datacenter. Och i det datacentret så har ju de rimligen ett stort antal system. Så att det här systemet som vi använder, Primula, det var ju bara ett av de här systemen som de tvingades stänga ner helt enkelt.
Och nu pratar vi lönesystem.
Ja, vi pratar lönesystemen. Men som sagt, de har andra system som inte alls har med lön att göra. Men de var alltså tvingade att stänga ner precis allt. Så att på söndag morgon så visste vi ju bara det att man hade alltså stängt ner systemet. Men vi hade ju ingen information då om när det här systemet skulle kunna tänkas komma igång igen. Och det är givetvis en försvårande omständighet. För att då måste man ju i grund och botten utgå från, kan man säga, det värsta scenariot. För att frågan var ju, skulle det vara nedstängt i timmar, dagar, veckor eller månader? Det kunde alltså inte Tieto Evry svara på. De kunde bara bekräfta att systemet hade tvingats stängas ner och att de då hade påbörjat analys av alla system som fanns i det här datacentret för att se vilka åtgärder som behövde vidtas. Och för vår del så innebar ju det då att det som var aktuellt för oss att hantera, det var ju faktiskt februari månadslön. Det här inträffade ju alltså då den 19-20 januari. Och det som var tacksamt var att då hade vi faktiskt precis genomfört januari månads lönekörning. Filerna hade gått iväg till banken, det var bemyndigat, allting var klart. Så att vi behövde absolut inte oroa oss för januari. Men vi var ju givetvis tvingade att ta ställning till hur vi skulle kunna hantera en situation om det här skulle bli en utdragen process. Helt enkelt att vi inte skulle kunna komma in i systemet under stora delar av februari månad. För om det inträffade, ja då skulle vi inte kunna genomföra en normal lönekörning, utan då måste man ju tillämpa det här reservlönerutinförfarandet istället.
Men hur många dagar då levde ni i den här ovissheten om att du inte visste om det skulle komma igång timmar, veckor eller månader?
Ja, man kan säga att det var definitivt en dryg vecka. Alltså från i runda slängar 21 januari fram till de allra sista dagarna i januari. För under den tiden så kunde fortfarande inte Tieto Evry ge en konkret information av hur det här systemet var drabbat, annat än att det var nedstängt. Ett värsta scenario hade ju givetvis varit att systemet hade varit utsatt, alltså att just det här systemet hade varit utsatt för ransomware och att servrar kanske hade blivit krypterade och i värsta fall att kanske även backupper hade varit krypterade. Det visste man inte i det skedet, så det tog en dryg vecka innan Tieto Evry kunde komma tillbaka med de första positiva signalerna. Då kunde de nämligen göra en bedömning efter sin analys att det verkade inte som att just det här systemet var angripet av ransomware. Och det innebar att servrarna skulle då i så fall inte vara krypterade och backupperna skulle heller inte vara krypterade. Men de vågade i det skedet inte slå på servrarna, utan man måste ju vara 100% säker innan man aktiverar någonting att allting verkligen är rent. För annars kan man ju starta om den här processen om det trots allt finns någon form av smitta där. Så det dröjde ända till de första dagarna i februari innan vi fick det här slutgiltiga klartecknet att nu kommer de alldeles strax att kunna starta upp servern, och då fick vi förbereda oss på det. Så man kan säga att under den här tiden när vi levde i ovisshet, då fick vi fokusera helt och hållet på att förbereda allt som behövs för att kunna tillämpa en reservlönerutin. Helt enkelt förutsätta att nej, vi kommer inte att kunna göra en ordinarie lönekörning i februari, men vi måste säkerställa att lön kommer ut på något sätt, och då måste man tillämpa reservlönerutinen. Så att det var fokuset, kan man säga, ända fram till de första dagarna i februari.
Hur tog dina medarbetare här då? För det måste ju bli en väldigt stress då på den löneavdelningen som ska hantera uppgifterna.
Ja, det var definitivt en stress. Samma osäkerhet där, att man vet inte när man ska kunna komma igång och göra ett normalt arbete. Men det vi gjorde, det var ju att i väldigt tidigt skede förklara för dem att förhoppningen är ju ändå att vi i slutändan ska kunna genomföra ett normalt lönearbete så fort systemet kommer igång. Och kan man göra det, då måste de vara både mentalt förberedda och ändå utvilade på att det kommer att bli väldigt mycket jobb på kort tid när man väl startar upp det hela. Så att den uppmaning som vi hade till medarbetarna i det skedet, det var att dels läsa på vad man behöver känna till när det gäller reservlönerutinen, men också passa på att ta ut kompledighet och i vissa fall utföra internutbildning för att egentligen vara så pass utvilade så att när man väl kom till det här skedet att man skulle kunna påbörja ett normalt arbete, vilket förhoppningen var då att det skulle kunna ske någon gång, kanske första veckan i februari, ja, då skulle man orka genomföra inte bara ett normalt arbete utan en hel del övertid också. Så att mycket av vårt jobb som chefer, det var just att skapa trygghet, lugna våra medarbetare men också förbereda dem på att det kommer att bli ett intensivt arbete.
Men hur mådde du då den här första veckan? Det måste vara oerhört turbulent allting och dramatisk känsla.
Det var det. Det ska jag inte sticka under stolen med. Det är på det sättet att det är inte bara de här 170 medarbetarna som behövde hanteras med hjälp av mina enhetschefer. Vi hade ju 125 kundmyndigheter som av naturliga skäl låg på oss precis hela tiden för att få besked om vad händer. Kommer vi att behöva använda reservlönerutin? Hur ska vi göra det i så fall? Och så vidare. Så att det var en enorm press med frågor och så vidare som behövde hanteras gentemot dem. Och där behövde jag givetvis vara delaktig. Men där hade vi också hjälp av att vi hade aktiverat vår stab. Så att vi hade ju då tilldelade resurser från bland annat kommunikationsavdelningen. Så att vi kunde säkerställa då att vi varje dag kunde göra ett antal utskick just till kundmyndigheterna för att beskriva vad är statusen nu, vad jobbar vi med just nu, vad behöver ni som kundmyndighet tänka på och förbereda enligt bästa tänkbara sätt. Sen hamnade jag också i den situationen att det blev jag som blev utpekad talesperson mot media. Och det var ju ett väldigt högt tryck från media. Så att det blev väldigt många intervjuer i radio, det var ju tv och inte minst i tidningar där det skulle intervjuas. Så att, man kan säga att det var väl inte dygnet runt arbete, men nästintill i alla fall under de första två veckorna.
Och då satt du i Stockholm och du sitter ju själv i Stockholm på lön då, på Statens servicecenters lönetjänster. Och alla andra sitter på andra orter. Hur var det? Eller åkte du runt?
Nej, jag åkte inte runt och jag tror inte det hade hjälpt så mycket heller. Man kan säga att vi bedriver ju det mesta av vårt arbete ändå i digital form. Och det har vi gjort ända sedan pandemins dagar och det har funkat alldeles utmärkt. Sen var det väl i och för sig en fördel att den största delen som var berörd av just det här felet, den satt i Östersund. Och då gäller det inte bara de som är lönehandläggare, utan där har vi merparten av vår supportorganisation. Vi har de som är förvaltningsledare och som därmed då har den täta dialogen med leverantören i det här fallet. Och vi har även merparten av IT-avdelningen, för de behöver ju också vara involverade i en sån här händelse. Så att de som verkligen behövde sitta med detaljfrågorna, de satt ändå rent fysiskt väldigt tätt tillsammans. Men vissa av oss som tillhör ledningsresurserna, vi satt på andra orter. Men det funkar alldeles utmärkt att hantera det digitalt.
Ni hade ju lite konkurrens här kanske, som uppmärksamhet. Var det svårt att motivera varför lönesystemet måste ha så hög prioritet?
Ja, det kan man väl säga. Jag har ju själv en bakgrund från att det här med IT-leverans och drift och så vidare sedan många herrans år. Jag vet ju att som leverantör av Tetos kaliber så måste man prioritera vilka servrar man ska starta upp och i vilken ordning man ska göra en sån här händelse. Och även om vi på Statens servicecenter och våra 125 kundmyndigheter tycker att lönesystemet är givetvis det allra viktigaste som finns, så kan man ju bara konstatera att det fanns andra system i datacentret, bland annat sådana som hanterar betalsystem. Och vi nämnde ju ett antal kunder här i början som var drabbade, och jag vet att de är prioriterade först, så är det bara. För får man inte igång den typen av funktioner, då är det företag som riskerar att gå i konkurs helt enkelt. Så att vi fick ju givetvis påstötningar framförallt från våra kundmyndigheter om vi verkligen gjorde allt vad vi kunde för att få Teto Evry att fokusera på oss. Och ja, det gjorde vi ju. Men som sagt, vi var ju givetvis medvetna om också om att hur mycket vi än skulle vilja så kunde vi aldrig vara prio ett hela tiden för dem. För de har andra åtaganden som också måste hanteras i alla fall.
Ja, och jag tänker att det är ju ett finländskt IT-företag, det här Tieto Evry. Så de har väl en massa finländska stora kunder också?
Ja, det har de ju säkert. Nu vet jag inte exakt vilka kunder som de hanterade i det här datacentret. Jag vet ju egentligen lika mycket eller lite som andra som har läst media i det här fallet. Men vi kan ju konstatera att bevisligen så var det ju ett antal handelskedjor, butiker och förmodligen väldigt många fler företag och organisationer som man inte har hört talas om också. Som av olika skäl inte har velat gå ut i media. Men om det där ibland fanns även finländska organisationer och företag, ja det vet jag inte, men det kan jag mycket väl tänka.
Men jag tänker bara att de hade väldigt mycket att göra. Men fanns det en rädsla också för att uppgifter hade hamnat i den ryska hackergruppens händer? För det var väl en rysk hackergrupp, det har man konstaterat.
Ja, både ja och nej. Vi fick information i ett ganska tidigt skede. Jag tror det tog en 4-5 dagar ungefär om jag minns rätt. När Tieto Evry kunde konstatera att den här gruppen som benämns Akira på något sätt skulle vara involverad. Men sen kom ju förtydligande information där. Därför att det är inte bara så enkelt så att det är en grupp som då har koppling till den här ryska organisationen som heter Akira. Utan det finns även en programvara som de använder. Men som de också leasar ut till andra hackerorganisationer. Och den benämns också Akira. Och det som då verkligen hade hänt var att det var just den här programvaran som man hade spårat. Om det sen i slutändan innebar att det verkligen var gruppen själv som hade använt den, eller om det var någon annan skurkorganisation som hade så att säga nyttjat den, det vet vi än i denna dag. Vi kanske aldrig får reda på det heller, men så är fallet. Men visst var det en obehaglig situation. Oavsett vem som har använt den programvaran, för att hade det varit på det sättet att det hade blivit någon form av åtkomst till vårt system i det här fallet, så finns det ju väldigt mycket personuppgifter som, tanken är ju att det ska stanna i systemet, det ska absolut inte komma i orätta händer. Och det tog nästan 2 veckor innan Tieto Evry kunde verifiera till oss att när de hade gjort den här djuplodande analysen och tittat i loggar och allt som man nu gör överhuvudtaget, så kunde de konstatera att det fanns inga tecken på att information hade lämnat systemet eller extraherats som de använde. Och det var ju befriande. Och vi kan ju också konstatera att nu har det gått 8 veckor och det finns fortfarande ingenting som tyder på att det har kommit någon information om att uppgifter finns till salu eller har läckt och så vidare. Så att den informationen stämde nog, att de har tack och lov inte kommit över några data från vårt system, alltså från Primera.
När jag var i kontakt med dig, det var ju bara några veckor efter att det här hände, men då, och bjöd in dig till Lönepodden, men då var det för tidigt, tyckte du det var för turbulent. Och då, men du sa att återkom i mars, i början av mars, och det gjorde jag. Och du har känt liksom att du ville vara med, och du vill vara med i Lönepodden och dela mer av den här historien. Vad är det du vill, känner att du vill dela med dig till våra lyssnare som är viktigt för dem att ta lärdom av i den här situationen?
Ja, det är flera saker. Vi kan ju konstatera att vi hade ändå tur med facit i hand i många aspekter. Det ena var just att vi hade förberett oss så väl med det här med kontinuitetsplaner och reservlönerutiner. Och är man i den situationen att man helt enkelt är medveten om att man kanske inte har särskilt aktuella kontinuitetsplaner, eller i värsta fall inte har det alls, ja, då måste man verkligen lägga manken till och ta fram det så snart som möjligt. För man måste ju förbereda sig på den här typen av händelser. Men det kan ju vara andra händelser också. Kontinuitetsplanerna innebär ju egentligen att man ska hantera alla möjliga typer av avbrott. Det kan ju vara långvariga elavbrott. Det kan vara kommunikationsfel. Det kan vara andra saker som gör att man inte kan utföra ett normalt arbete. Och kontinuitetsplanerna bygger ju på att man då har ett antal alternativ som gör att man ändå kan göra så gott arbete som möjligt. Och har man då inte de sakerna på plats, då måste man verkligen, verkligen säkerställa att man har det. Och jag tycker också att man ska dessutom öva. Man behöver kanske inte öva hur mycket som helst, men åtminstone en gång, så att man vet att de här underlagen som man har tagit fram verkligen är användbara. Man kan lura sig själv annars och tro att nu har vi jättefina, tydliga instruktioner. Och sen om man hamnar i skarpt läge, då sitter ändå i värsta fall en stor del av organisationen och undrar vad i hela friden man ska göra, därför att det finns otydligheter. Så det är en av lärdomarna som man har i det här fallet. Sen hade vi också tur i den bemärkelsen att vi faktiskt hade hunnit genomföra precis den där lönekörningen i januari. Hade det här inträffat en vecka tidigare, då hade det varit mycket, mycket mer bekymmersamt. Därför att då hade med stor sannolikhet vi hade behövt tillämpa just reservlönerutin med kanske bara någon dags varsel för att överhuvudtaget få ut lön. Och även om vi hade upparbetade kanaler med det, så det är ett rätt komplicerat förfarande. Och då måste man också involvera bankerna så att man är med i matchen också. Nu slapp vi det scenariot, det är jag ju oändligt tacksam för. Men vi insåg ju också att när vi gjorde den där första delen av arbetet, att då var vi inriktade på att vi kanske skulle behöva tillämpa det i februari. Så att då fick vi tillsammans med våra kundmyndigheter gå igenom alltihopa, så att både vi och de skulle vara införstådda med vad kommer det här att innebära om vi måste tillämpa reservlönerutinerna, och även ha en dialog med bankerna så att de också var införstådda att det kan bli det här konceptet som vi måste tillämpa i februari. Och den typen av förberedelser måste man också ha. För annars kan i värsta fall allting spricka på en sån sak att man faktiskt inte har pratat med banken. Och det kan ju bli en katastrof i alla fall. Då hjälper det ju inte att man har information tillgänglig. Om inte banken kan ta emot den och hantera den, då blir det ändå inga löneutbetalningar.
När ni hade gjort den här första kontinuitetsplanen, så testkörde ni den. Fick ni göra mycket revideringar då efter det, när ni hade kört det i test?
Jag skulle säga att det var inte mycket, men det var tillräckligt, ändå tillräckligt mycket för att det gjorde saker och ting mycket, mycket lättare när vi hamnade i den skarpa situationen. Hade vi inte gjort de här övningarna och identifierat de här flaskhalsarna och bristerna och otydligheterna som fanns, då hade vi förmodligen tappat ett antal dagars arbete när vi sen hamnade i den skarpa situationen. På grund av att vi då i det skedet skulle behöva reda ut vad som då uppfattades och upplevdes som oklart i det sammanhanget. Så att det var en stor nytta just att ha öva och kunna uppdatera. Och sen har vi också insett att nu kommer vi att göra ett mycket stort arbete i med att utvärdera hela händelseförloppet. Dels är vi fortfarande oerhört angelägna om att få ett besked från Tieto Epri. Hur kunde det här egentligen hända? Det enda vi vet nu är som sagt att de stängde ner systemet, vilket de ska göra eftersom det skedde ett intrång i deras datacenter. Men vi behöver ju veta framöver, hur kunde egentligen det här intrånget ske? Och vad kommer Tieto Evry som leverantör att vidta för åtgärder för att egentligen eliminera risken för att något liknande ska inträffa framöver? Så det är också en viktig del av utvärderingen. Och där har vi då 125 kundmyndigheter som vi företräder, som är ohyggligt angelägna om att få besked från oss egentligen Foteto och Ebre då, vad har gjorts och vad kommer att göras för att eliminera det här framöver.
Vad kunde ha gjorts ännu bättre nu när du har landat och hunnit reflektera lite grann? Är det någon del som du känner att ja, men här, ja, här kunde vi nog ha varit ett stråvassare ändå?
Inte så mycket om jag ska vara ärlig, men givetvis så ingenting funkade perfekt, det kan man ju helt enkelt konstatera. Det vi insåg i ett tidigt skede, det var ju egentligen den här behovet från kundmyndigheterna att de skulle få information från oss som då var korrekt uppdaterad. Det började ju spridas rätt mycket information i media om att jaha, nu var plötsligt den och den kunden upp efter kanske en 3-4 dagar eller 5 dagar eller vad det nu var. Och när våra kundmyndigheter läste det, ja, då undrade de ju, jaha, och varför är inte Statens servicecenter uppe också i så fall? Och det hänger ju givetvis ihop det här med hur så att säga Tieto Evry var tvingade att prioritera sina uppstarter i det här fallet. Men det är ett typexempel på att man måste verkligen från första ögonblicket kommunicera med kunderna så att de får rätt information, den rätta vägen. Annars kommer de att bilda sig egna uppfattningar av det de läser i media och det är ryktesspridningar. Och vi vet ju också att de hade egna forum där de ja, säkert hade kloka och goda idéer som de pratade med varandra. Men det var också väldigt mycket, även där, den vägen, rykten och spekulationer som vi sen fick bromsa. Eftersom de då kanske mer eller mindre övertygade varandra om saker som skulle ha skett och så vidare, som bevisligen inte hade gjort det.
Men
så
känner
kommunikationen från dag ett är verkligen det A och O.
Men man kan säga att ni hamnade lite i kläm här då, för att det var ju Tieto Evry då, det var ansvaret ligger där att informera er. Ni hade inte information nog i er, för att informera er tur ut till era myndigheter. Så ni hamnade i en knepig mellansits där då.
Ja, och det upplevde vi från första ögonblicket att dels för att lugna vår egen organisation och förbereda oss så väl som möjligt, så ville vi verkligen få snabb och korrekt information från Tieto Evry. Och vi hade ju från första ögonblicket täta avstämningar med dem, men vi fick inte särskilt mycket information, så man kan säga att det var möten som inte gav så himla mycket. Och det dröjde nog nästan en vecka innan vi fick de här mera konkreta beskrivningarna om det här med att nu kunde det ändå vara aktuellt att påbörja uppstart och att systemet inte verkade vara infekterat och så vidare. Det tog lite för lång tid, för att dessförinnan så kunde vi ju i sin tur inte kommunicera så mycket matnyttigt till våra kundmyndigheter, och det var en svaghet. Det innebar att vi fick ju istället fokusera på att förbereda dem på det här med reservlönerutin. Och det var väl bra i sig, så att vi och de var förberedda på att vid behov använda det. Men det hade ju varit mycket skönare att i ett tidigare skede kunna få mer konkret information som kundmyndigheterna också hade haft nytta av. För att nu fanns det ju en misstro, i alla fall i början, att från vissa kundmyndigheter som trodde att vi visste mer än vad vi ville förmedla. Och så var det givetvis inte. Vi hade ju ingen anledning att sitta inne med några hemligheter. Men det är ju lätt att det uppstår den typen av misstro i början.
Hur många veckor upplever du att ni levde i det här liksom, turbulensen? När började det lugna ner sig? Är det först nu 8 veckor senare? Eller?
Första veckan var ju jättejobbig, för då visste vi ju som sagt inte vad som egentligen skulle ske överhuvudtaget. Andra veckan blev det ju mer begripligt eftersom vi fick de här positiva signalerna att nu kommer man att kunna starta upp systemen. Och systemen kunde ju startas upp då den 2-3 februari, så att då hade det gått nästan 2 veckor i alla fall. Då gick vi över i en annan fas, för då kunde vi tillsammans med kundmyndigheterna säga att nu lägger vi reservlönerutinerna till handlingarna, att det är inte det vi ska fokusera på. Nu är allt fokus på att genomföra en ordinarie lönekörning, men på ett komprimerat sätt. För egentligen så skulle man ju ha förberett den här lönekörningen då redan från någon gång den 26-27 januari. Nu var vi då framme den 2-3 februari, när vi skulle egentligen göra samma sak, men helst försöka då få med det så att det skulle bli en så normal lönekörning som möjligt. Och det är ju mängder med information som ska matas in i lönesystemet, både av enskilda medarbetare, och systemet ska ju födas också av andra stödsystem som hanterar tidrapportering och schemaläggning och så vidare. Så att det arbetet skulle då göras på kanske halva tiden jämfört med vad det är normalt. Men det var ju oerhört viktigt att vi ändå tillsammans med våra kundmyndigheter kunde säkerställa att man kunde mata in det här. För målsättningen var ju att när februaris lönekörningar väl skulle göras ändå 13, 14 och 15 februari, då skulle verkligen all information som behövde finnas i systemet, den skulle vara inlagd också. Så då blev det ju det hektiska arbetet, då var det som var fokus på att säkerställa det. Och sen har vi ju nu då därefter egentligen jobbat med att påbörja även då en utvärdering ända sedan dess. Så nu hamnar vi i den här fasen att nu börjar räntan lugna ner sig. För nu kan vi konstatera att ja, februari månads lönekörning blev helt korrekt. Den blev ordinarie, det blev stressigt. Men nu måste vi också då titta på de här lärdomarna. Vad kan vi göra ännu bättre om det inträffar någonting liknande? Eller kanske till och med ännu värre nästan. Men då bygger också mycket på att vi kommer att behöva få mer information från Tieto och Evry. För att det är en del av lärdomarna. Vad i hela friden var det egentligen som hände hos dem? Och hur kan vi undvika det? Så det återstår.
Har ni fått reda på från er leverantör varför hackarna valde att göra det? Ställer de några krav?
Nej, det enda vi har hört från Tieto och Evry, och det får vi ju lita fullt ut på att de förmedlar exakt det de vet, det är att de har inte fått några krav överhuvudtaget. Och de säger själva att de inte har varit i någon dialog med någon hackerorganisation heller. Utan det de har kunnat se är som sagt att den här programvaran som benämns Akira, det fanns spår av den på vissa servrar. Inte på primerna, men på vissa servrar. Men vi får ju givetvis då som sagt förlita oss på att det de säger från leverantörens sida är korrekt. Det vill säga att de har inte haft någon dialog, vare sig under den här händelsen och inte nu heller. Utan det är som sagt va, det är spåren och konsekvensen av den här programvaran man kan kunna identifiera.
Men och hur löste sig allting då efter den här veckan? Vet du det, hur allting kom på plats? Det här systemet kom tillbaka?
Ja, vi kunde starta upp, eller rättare sagt, Tieto Evry kunde starta upp systemet och successivt den 2-3 februari. Men det är inte så enkelt så att man bara slår på systemet och så allt frid och fröjd. Det var enkelt på så sätt att man behövde inte använda några backuper. Man behövde inte genomföra någon återställning, utan man kunde slå på servrarna och då såg de uppenbarligen ut exakt så som de såg ut när man hade stängt ner dem. Och det var ju det väldigt positiva.
Jaha, men vänta lite nu här. Alltså, då förstår jag inte riktigt. Så att du menar att Tieto Evry utsattes för en attack och då stängde de ner alla systemen?
Ja, helt rätt. Det är inte den här ransomware programvaran som har stängt ner systemet, utan det man gör som IT-driftleverantör när man upptäcker att oj, man får larm, man har övervakningssystem och så vidare. När man upptäcker att nu är det någonting som inte ska vara där som har hänt, då stänger man ner allt. Och då menar jag verkligen allt. Man stänger ner alla servrar som finns, man stänger ner brandväggar, routrar och så vidare för att förhindra spridning. Och det man sen ägnar sig åt, det är att egentligen gå igenom varje server, varje system isolerat för att se finns den här typen av programvara, illasinnade programvaran på just det här systemet. Och det var det som de då gjorde under de här 2 veckorna för vår del innan de kom fram till att nej, i primära systemet på de servrarna fanns ingen ransomware-programvara. Så det fanns ingenting som var krypterat, det var inga backuper som var förstörda och så vidare. Och det var inga personuppgifter som hade hämtats från det systemet heller. Den informationen fick vi, men däremot så har vi kunnat se via media att andra system, och då pratar vi alltså inte lönesystemet primär, utan andra system har bevisligen varit drabbade. Och i vissa fall så har ju tydligen även backupperna för de systemen har varit drabbade också. Men det är ju information som vi inte har fått från Tieto Evry, utan vi har bara fått det via media.
Jag skulle vilja avrunda lite grann här med kontinuitetsplanen. Jag är så nyfiken på, vad står överst på den? Vad är första punkten?
Ja, egentligen så handlar det om att vi ändå ska kunna säkerställa att löneutbetalningen kan göras. Det är så att säga, kan man säga, prio ett. Och sen kan man lösa det på huvudsakligen 2 olika sätt. Det ena är ju givetvis att man använder det lönesystem som man ska använda. Man använder den information som är inrapporterad och så vidare. Och då blir det korrekt lön. Det andra är ju att man av olika skäl inte kan använda lönesystemet. Och då måste man ju tillämpa, kan man säga, ett manuellt förfarande. Och då träder ju den här reservlönerutinen i kraft. Och den finns i olika faser. Men om man ska säga det förenklat kan man säga så. En reservlönerutin brukar normalt innebära att man i så fall plockar fram föregående månads lönefil. Som då dessutom har gått till banken och är bemyndigad. Man plockar fram den. Och sen kan man antingen köra den en gång till i det här fallet. Det är den enklaste varianten. Med alla de utmaningar som det innebär. För det innebär att då kommer folk som har slutat att få lön en gång till. Och så får man löneskulder och den problematiken. Och det kommer att vara medarbetare som har börjat. Som inte har, som skulle ha fått lön som inte kommer att få det. Så att en sån variant är verkligen den enklaste varianten. Men får en mängd komplikationer som man sen då måste hålla på och rätta till sen. Kanske i flera månader i efterhand. Sen kan man göra lite mellanting. Och det finns också med kontinuitetsplanen att man försöker manipulera den här gamla filen som det kallas. Och det kan ju låta väldigt illavarslande, men vad det handlar om är ju egentligen att inte bara skicka den rakt av utan gå in och plocka bort människor som inte ska ha någon lön och lägga till människor som ska ha en lön så att det i alla fall blir lite bättre än att bara skicka ut filen rakt av som den är. Och det här är den typen av saker som finns med och ska finnas med i kontinuitetsplaner. Alltså hur man agerar i den här typen av situationer. När man exempelvis måste tillämpa en reservlönerutin.
Och var finns den här planen någonstans? Rent konkret.
Ja, hos oss finns det ju lagrat på säkra lagringsytor i det här fallet. Och det här är någonting som vi delar inte med oss av kontinuitetsplanerna digitalt till våra kundmyndigheter. Vi får den typen av förfrågningar. Och det fick vi både innan vi var beredskapsmyndighet. Men framförallt sen vi blev beredskapsmyndighet. Och jag har förklarat att ja, vi har dem. Ni måste känna er trygga med det. Och är det någon som är väldigt angelägen att kunna se dem hands on, då får de faktiskt komma till oss på Statens servicecenter, till något av våra kontor. Och så får man titta på dem och handgripligen se att de finns och hur de ser ut. Men vi sprider dem inte digitalt, och det är av säkerhetsskäl. De skulle kunna komma på villovägar och hamna i fel händer om man börjar mejla dem eller göra dem tillgängliga digitalt.
Ja, jag tycker det här är, jag är så glad för att du ställde upp och berättade allt det här. Jag tror att det kommer vara väldigt givande för våra lyssnare. Har du någon sista fråga, Senni?
Det är väl också det där med att kontinuitetsplanen ska funka även om vi inte har möjlighet att skicka saker. Det här med att om vi pratade att det finns olika anledningar till att det kan bli kris. Om vi inte har el och annat så måste man ju också ha en kontinuitetsplan som fungerar i det skedet.
Man kanske behöver ha en utskriven i pappersformat.
Ja, det är helt rätt. Man kan säga att, och så är det i våra kontinuitetsplaner och så bör det ju vara i andras kontinuitetsplaner om man har den här typen av tjänsteleverans som vi har. Det finns ju ett scenario som innebär att även om man kanske kan komma in i systemet så kanske inte systemet i sin tur kan kommunicera med banken. Och då sitter man ju där på pottkanten i alla fall, för det är ju först när informationen kommer till banken som det i sin tur kan leda till några utbetalningar. Och i vår kontinuitetsplan så har vi givetvis beskrivet hur vi ska hantera en sån situation också. Och då handlar det om att fysiskt överföra informationen, ja, med kurir, eller man kan kalla det vad man vill i det här fallet. Alltså den digitala informationen överförs inte elektroniskt utan den överförs fysiskt via en eller några personer till banken. Som i sin tur då måste vara beredd att kunna ta emot den här informationen fysiskt för att läsa in det i sina system. Och det där är ju en av de sakerna som måste finnas med i en kontinuitetsplan. För annars har man inte en fullvärdig kontinuitetsplan.
Jag tänker också vikten av den där telefonlistan. Du blev ju uppringd av generaldirektören på söndag morgon. Du kanske inte hade din privata telefon, eller din jobbtelefon på då. Men du kunde nås. Jag tänker att det är också väldigt viktigt.
Ja, det är också en av de lärdomar vi hade. Nu var det inte så stort problem för generaldirektören att få tag i mig och andra. För att vi är vana ändå att ha mobilerna både på och tillgängliga. Ja, man är helt enkelt tillgänglig dygnet runt. Och det händer då att man både måste svara i mobilen eller hantera mejl även på kväll eller på helger och så vidare. Men vi märkte det att när man sen behövde involvera fler och fler medarbetare på i slutändan handläggarnivå. Ja, då var det mycket knepigare. För att där har man inte alls den här vanan. Dels har man kanske inte förtroendearbetstid och man är helt enkelt inte van att man ska behöva bli inkallad med kort varsel på en helg i det här fallet. Så där fick vi ju införa ett antal, ja, både att tillämpa beredskaps avtal och sådana saker. Men också säkerställa att folk är införstådda med att man har telefonlister och att man, i alla fall de som absolut måste kunna vara nåbara även på helger och kvällar och så vidare, att de verkligen förstår att det är inte bara en lek det här, utan det finns ett skäl till att man ska vara tillgänglig. Och det, där kommer vi säkert att behöva förfina just ett sådant upplägg ännu mer framöver.
Mm. För 2 år sedan så hade vi med Kalix kommun i Lönepodden. Då hade de drabbats av en cyberattack. Ja. Och nu har vi med dig. Det här är ju, det är ju här för att stanna antagligen. Vi får fortsätta prata om de här viktiga sakerna. Tack för att du var med, Peter. Stort tack för det. Och lycka till i det fortsatta arbetet med att vara chef för Sveriges största lönefabrik. Jag tycker det är rätt imponerande.
Verkligen.
Ja. Det är en angenäm situation kan jag säga. Även om det var jobbigt den här gången så är det ändå en trevlig situation.
Härligt att höra. Tack Peter, tack Senni och tack Henke. Vi hörs igen. Ja. Hej då.
Hej då.
Tack så mycket. Hej då.